Tack så mycket Finn för den här presentationen. Det har varit mycket intressant att lyssna.
I en serie här på Värmlänningen så har vi ju sänt Synskadades Riksförbunds webbinarium om negativt bemötande av ledarhundsförare. Finn Hellman presenterade sin masteruppsats i ämnet. Efter presentationen så var det dags för deltagarna att få ställa frågor. Och frågor, det fanns det gott om. Här kommer vi i en serie avsnitt att få höra deltagarnas frågor och Finn Hellmans svar på dessa.
Vi har tre på tur att vilja yttra sig. Det är Kristoffer Bergenblock, sen har vi Åsa Werner och Mattias Flodin. Så...
Kan jag ställa en fråga? Kjell Sundstedt vill gärna vara med också.
Då blir du Kjell fyran, då har vi fyra på frågelistan.
Och så Jordis.
Hej Finn, tack för en jättefin presentation. Jag är Åsa Werner och jag arbetar på Riksförbundet Attention. Jag har assistanshund. Jag tänker, de här teorierna som du la fram, vi med assistanshund möts ju av samma, exakt samma bemöte, grejer som du har beskrivit. Jag har en teori om att det är Astma- och allergiförbundet, att de har varit så fantastiska på att driva sin intressepolitik mot pälsdjur. Och att det är mycket det som ligger till grund för det bemötandet som vi möts av. Jag har en tanke på att man behöver också lagstadga om, alltså att själva ledarhund och assistanshundarna ska vara myndighetsstämplade. Jag tänker mig att vi funktionshinderorganisationer behöver gå ihop och samverka mer. Jag tänker att jag som representant från Attention, man kan ju faktiskt ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samtidigt som man har en synnedsättning. Så att det finns ju liksom ingenting som krockar. Jag tror att vi behöver gå ihop flera funktionshinderorganisationer och sträva mot samma mål. Också de här uppdragen som våra myndigheter har fått. Där ser man ju det här uppdraget som DO har genomfört som faktiskt jag tycker har varit väldigt positivt. Samtidigt som jag får indikationer från det här uppdraget som Myndigheten för delaktighet har att ta fram informationsmaterial är väldigt konstigt. Där de släpper in seriösa som oseriösa aktörer. När det kommer till ledarhundarna så är ju de svenska ledarhundarna som bekostas av staten en grupp. Men jag tänker, vi har ju också assistanshundar för personer med synnedsättning som man har bekostat själv. Och där måste det liksom regleras. Vem som helst kan inte kalla sin hund för assistanshund eller ledarhund, utan det måste regleras. Men jag tänker, min teori där om allergier, vad tänker du om den?
Det är ju någonting som dels de här personerna som jag har intervjuat och dagbokskribenterna, de skriver ju om att det är väldigt ofta man får höra det som skäl till att du kommer inte in här för att du, ja som jag sa, det kan komma en allergiker, eller det finns en allergiker här. Så det är absolut det som man oftast får höra, och jag har även ställt en fråga i enkäten, telefonenkäten, vilket som är det vanligaste skälet till att bli nekad. Eller frågan är ungefär så här, vad upplever du är det som skapar osäkerhet kring dig och din ledarhund, ungefär så. Och då kommer det här med hundallergi på första plats och sen kommer hundrädsla och så vidare. Och så jag tror absolut att du har rätt på många sätt, och det är väl även någonting som Bo Hennestrand skriver om i sin doktorsavhandling, den här som kom ut 1995. Han skriver att allmänna hundförbud började införas på ett helt annat sätt på 80-talet, och att det var mycket som en konsekvens av Astmaallergiförbundets arbete, och att då började det bli svårt för ledarhundsförare också, skriver han i den här doktorsavhandlingen. Men jag vill gå ett steg längre och försöka fånga in både den här negativa inställningen till ledar- och assistanshundar, både den här riktiga, så att säga, både det riktiga i att använda hundallergi som en invändning och hundallergi som svepskäl, och kanske att man har kulturella eller religiösa anledningar till att vara avogt inställd. Allt det där tycker jag fångas in av den här djurgeografin som handlar om var tycker vi att djur bör finnas och inte finnas i samhället. Men det här är liksom på en teoretisk nivå, så att det är egentligen ingenting som kanske ska påverka ett intressepolitiskt arbete, utan där får man ju vara mer konkret och koka ner det till något som fungerar att jobba med. Och där kanske det skulle vara en poäng med att arbeta, så att säga, och veta att de invändningar som kan komma är de här om hundallergi. Okej, då kanske vi måste jobba med den frågan. Man kanske ska vända sig till trossamfund och kulturföreningar där man kan misstänka att det finns personer som ogillar hundar, för att informera om ledarhundar. Så man kanske måste jobba mera så. Men mina tankar om djurgeografi, de är just mera teoretiska, så att säga. Jag hoppas att det svarade på frågan.
Jimmy, har du en sakupplysning eller är det någonting annat du...
Jag tänkte väl mer bara nämna att i och med att Astma Allergiförbundet nämnde, så tycker jag ändå det ska sägas att i de diskussionerna som vi har haft med dem, så har man ju från nationell nivå i alla fall sagt att man ser inte tjänstehundar av typen ledare- och assistanshundar som liksom problemet eller utmaningen, utan alltså, däremot så har man ju reflekterat kring att det faktiskt har blivit vanligare med hund generellt de senaste åren. Det är deras analys liksom. Men just det att man på nationell nivå, på något man aldrig har sagt, att det är liksom inte de här tjänstehundarna som är problemet, och de måste hanteras och kunna vara i olika miljöer. Så att jag tänker att det är ändå vettigt att säga det. Tack.
Då ska vi se om Kristoffer kan prova om mikrofonen är med, och sen efter Kristoffer har vi Mattias.
Och Kristoffer Bergenblock heter jag då, riksdagsledamot för Centerpartiet. Och jag känner mig lite apostroferad där av Finn tidigare när han pratade om lagstiftarna. Men tack för en väldigt bra föredragning och en bra undersökning som du har gjort, Finn. Och sen är det ju ett beklämmande resultat tyvärr som visar sig i det. Jag tror att det är väldigt viktigt just det här med fakta i olika sammanhang. När man har svart på vitt att så här ser det ut, så är det också lättare att driva en förändringsprocess. Men min fråga till dig är egentligen, för jag förstår att du också har rätt bra utblick i hur det ser ut i våra grannländer. Vad är de viktigaste förändringarna, menar du, som vi kan göra som lagstiftare utifrån den diskriminering som du har sett förekommer?
Ja, alltså jag är ju inte jurist, så jag har lite svårt att säga precis hur man ska utforma en bra lag. Men jag tänker att alltid är det väl bra med tydlighet, att så fort det finns minsta chans att tolka någonting till sin... Om vi nu tar det vanligaste stället som ledare och assistanshundsförare blir nekade på, det är ju då restauranger, kaféer, den typen av verksamhet. Och efter det kommer i ledare och assistanshundsförares fall färdtjänst och taxi, och därefter kommer gym. För assistanshundsförarna ser det lite annorlunda ut. Men om vi nu tar en restaurangägare som exempel. Om det finns den minsta lilla otydlighet, så kommer ju den här restaurangägaren kunna tolka det till sin fördel och säga: nej, men det står ju faktiskt här att jag bara bör släppa in dig. Ja, det betyder inte att jag måste. Alltså det får aldrig finnas den typen av... Det får inte finnas utrymme för godtycke, tänker jag, utan det måste vara solklart. För att det är också så att ledarhundsförare, som jag sa här tidigare, många är väldigt... det är inte många som gör motstånd. Många är väldigt nedtryckta i skorna och orkar inte ta striden varenda gång. Så att om man får det kastat i ansiktet att nej, men jag måste ju inte släppa in det här, utan det står bara att jag bör göra det. Ja, men då kanske man inte kämpar. Så att det måste bli väldigt tydligt att man ska det. Man måste det, annars så gör man sig skyldig till diskriminering. Och även om DO nu har gett ut en broschyr och gjort ett par filmer, så tycker jag faktiskt fortfarande att det finns lite grann av otydlighet kvar. Och det beror väl kanske också på att det fortfarande inte har hamnat i domstol, utan hittills så har det ju betalats ut diskrimineringsersättning ett par gånger. Men det är väl först när det hamnar i domstol som vi vet om lagen verkligen håller. Så att Om lagen här tillämpas lite mer och eventuellt skärps, då tror jag att vi kan få lika bra som i många andra länder. Plus att de är så många fler också i många andra länder. Alltså i Norge är de ju proportionellt sett dubbelt så många, nästan dubbelt så många som vi. I Sverige är vi 25 ledarhundsekipage på 1 miljon invånare. I Norge är de alltså 48 ledarhundsekipage på 1 miljon invånare. Så det säger någonting om skillnaden. Och jag tror, och det, de är också, ja, i Finland och Danmark ser de, ja, 42 ekipage på 1 miljon invånare, 44 ekipage på 1 miljon invånare, något sånt där. Så det ligger fortfarande långt, långt, långt från Sverige. Och det är klart att om vi är så himla få och det alltid blir liksom en sensation när vi dyker upp, då finns det risk för att man hela tiden blir sedd som ett undantag. Medan är det något vanligare som det är då i de här våra grannländer, ja, men då kanske det inte blir samma halabaloo varje gång det kommer någon med ledare eller assistanshund. Så jag tror även att den saken spelar in. Alltså, man brukar prata om critical mass, eller vad är det mer för uttryck som används nu i dessa klimattider? Alltså tipping point. Vi behöver en tipping point vad gäller antalet ledare och assistanshundsförare, där det liksom blir mer normalt och inte ses som så himla konstigt och avvikande.
Men det du ser framför dig, det är i huvudsak alltså skärpningar i så fall, kanske i lagstiftning eller i tillämpning av just diskrimineringslagen?
Ja, jag tror det, för att informationsarbete, det kan man ju hålla på med tills man dör, och det har vi ju gjort nu. Vi har ju testat den strategin i 40 år och det visar sig att det inte riktigt fungerar. Dessutom så, men vi lever ju i ett sånt heterogent samhälle nu. En gång för länge sedan så fanns det två kanaler och Sverige var väldigt homogent. Nu finns det massa människor i Sverige som inte är uppväxta här, som kommer från länder där hundar beter sig på andra sätt eller betyder andra saker. Alltså förr kunde man kanske ha den här, det pratas ibland lite nostalgiskt om den här anslagstavlan på Sveriges Television som ju nådde väldigt många. Men det var en helt annan tid, det var ett helt annat samhälle. Nu lever vi i ett väldigt fragmenterat samhälle där det inte räcker med att sätta in en annons i Dagens Nyheter så har alla läst den, utan det finns så många plattformar och så många, så att det här med information, att liksom tro att man kan informera bort det här problemet, det tror jag i alla fall inte jag längre, utan det gäller att stifta en lag som gör att det ligger i affärsidkares och andras intresse att kolla upp vad är det som gäller. Förhåller man sig inte till det, ja, men då blir det sanktioner. Så det tror jag är det som funkar.
Stort tack.
Ja, då har vi ett antal talare eller frågeställare på tur här. Nu är det Mattias och sen är det Kjell. Sen kommer några fler personer.
Hej Finn, Mattias Flodin från Vaggeryd. Jag är lite nyfiken och vill ställa en fråga om du kan utifrån ditt material se om det finns skillnader i det här bemötandet beroende på om man bor i en stor eller liten stad. Själv bor jag då som sagt var i Vaggeryd, vi är 5000 i centrala Vaggeryd, och jag kan ju inte säga att jag upplever de här problemen som personer som har svarat att de har upplevt dem. Hur ser du på den frågan?
Ja, men det jag kan börja med att säga det är att den tidigare forskningen som jag pratade om lite inledningsvis, den var ju gjord på ganska få personer totalt sett. Men det de tyckte sig kunna se där, men det är ju då, då har de intervjuat kanske 11 personer vid ett tillfälle och någon har intervjuat 5 personer vid ett annat tillfälle. Ja, men så det är ganska små grupper det handlar om, och därför kan man inte dra några generella slutsatser ifrån det. Men de kunde, i det materialet tyckte de sig se att det var skillnad på storstad och mindre ställe, så att säga. Att i storstaden så var det många fler som upplevde problem än vad man verkade göra på mindre ställen. Och det här var någonting som jag ett tag tänkte att jag ville undersöka, men det blev för komplicerat. Det går fortfarande att göra. Om någon ger mig lite pengar så skulle jag kunna sätta mig ner med det här materialet. Därför att jag har ju frågat om vilken kommun folk bor i, så att jag vet det. Och det skulle man kunna samköra med vilka som har uppgett att man varit med om, ja, många fall av utestängning och så. Så man skulle kunna se på ett statistiskt sätt, ja, i en stor stad eller på ett mindre ställe. Det skulle man kunna, men jag har inte Det blev för mycket, jag hade inte plats och möjlighet för det, och jag måste lära mig lite mer om statistik också innan jag kan göra den typen av, men det går, absolut går det att göra utifrån det här materialet. Så jag hoppas att jag, om jag får upprepa den här undersökningen någon gång om ett par år, eller om jag så att säga får möjlighet att skriva en separat artikel, då skulle jag absolut kunna titta på en sån sak.
Vi hänger den frågan lite i luften då helt enkelt, och så får vi se vad det kan leda till.
Ja.
Jag tackar så jättemycket ändå för ditt svar där, och hoppas att du kommer i framtiden få fram mer statistik om det här. Tack! Ja.
Tack själv!
Då är det Kjell och sen är det Gördis på tur.
Okej, nu ska jag säga något som jag troligtvis har fel i. Men jag känner inte igen mycket av det här som jag hör. Ändå har jag varit ledare för det ganska länge och blivit ganska länge. Och jag bor i Gamla stan i Stockholm. För jag är med om rätt sällan om saker att jag blir utestängd eller att jag blir påhoppad. Eller. Och det där tycker jag egentligen kanske också borde berättas om för att man ska få någon motstånd i materialet. För nu är det undergång, undergång, undergång. Jag skulle aldrig i livet skaffa mig en ledare om jag hade hört det här som ung. Det tror jag inte. Så att någonting, om du ska fortsätta arbetet, så kanske borde göra någonting åt den biten, att det är fantastiskt att ha en ledare också. Det är något som är snett i materialet. Det är det ena. Jag vet inte vad jag ska säga om att så många, om det nu är så, jag tror inte att du ljuger alls, men att man kanske tryckt på att lyfta fram just det här. Allt det fantastiska är med att ha en ledare upp. Att vara i den gemenskapen. Det var väl vad jag ville säga. Tack!
Jag kan försöka bemöta det, så kanske någon annan kan säga någonting. Det är ju så här att när man skriver en tidningsartikel så måste man välja vinkel. När man forskar så måste man göra en avgränsning. Så de två sakerna är ganska snarlika. Skulle man göra en undersökning som handlar om hur det är att ha ledarhund, då skulle man ju naturligtvis, om man har en sån väldigt öppen fråga, då skulle man naturligtvis behöva undersöka en massa olika saker. Men då kommer man inte kunna säga särskilt mycket om mycket. Fördelen med att avgränsa är att man kan säga lite mer om någonting. Och jag vill undersöka problem. Hälsan tiger still. Det finns redan de som har undersökt vilka positiva effekter det kan finnas med att ha ledarhund. Så det känns onödigt att upprepa det. Det skulle vara slöseri både med min och andras tid och pengar. Det är bättre då att undersöka det som ingen har undersökt än. Och som också är ett problem, så att vi kan lösa det. Mitt syfte har inte varit att ta fram en broschyr som ska ragga nya ledarhundsförare. Då skulle man ju vara tvungen att utforma den på ett särskilt sätt naturligtvis. Utan mitt syfte har varit att få veta hur ser det faktiskt ut. Och då har till exempel 50% svarat att de har stoppats helt och hållet från att komma in på olika ställen. Men det betyder ju att 50% har inte svarat det. Så du kanske är en av de 50 som inte har varit med om det. Och det är ju bara att gratulera. Men vi måste ju fortfarande kunna undersöka problem. Det är ju samma sak som, jag funderar nu på att gå vidare med att undersöka hatbrott, vilket inte heller är särskilt utforskat, eller det finns ingenting om det i Sverige. Därför jag tror att det är ett väldigt problem, ett problem som vi inte gärna pratar om. Det kanske till och med är så att man måste göra en anonym undersökning för att få fram saker om det, för att det kan vara så tabubelagt. Men det är klart att det kommer att vara tråkigheter som kommer fram i ljuset. Det kanske gör att, vad vet jag, vissa tycker att det verkar värre att vara synskadad. Men det är klart att det finns positiva aspekter av ett synskadat liv också. Men det kan ju inte göra att vi inte forskar om eller undersöker problem.
Jag vill bara komma med en liten kommentar. Jag har själv undervisat mycket på filmskolor etc. i såna här saker. Och då är det oftast ganska bra att berätta om det goda i livet. För då gör det mycket mer ont när det gör ont. Det är då det drar, det är då det drabbar.
Det kan ju du göra i en artikel eller i en film, men min uppgift som forskare kan inte vara att försöka. För mig handlar det inte om att liksom lägga någonting till rätta eller att säga, presentera en aptitlig variant utav saker och ting, utan jag har velat undersöka vad finns det för problem, och de här problemen kan jag visa. Sen om du vill göra en film eller en artikel som lockar fler till att skaffa ledarhund, eller där du berättar om alla aspekter. Varsågod och gör det. Men det här är ju det bidraget jag kan komma med. Det kan ju du referera till och säga att ja, det finns en undersökning som tyder på det här. Men jag vill också berätta om de positiva grejerna. Men allt kan inte få plats i en undersökning.
Hörs jag nu? Det gör det. Det är så få ledarhundsförare i Sverige när man jämför med andra länder. Det är 42% i Danmark. Eller 42 ledarhundar på 1 miljon i Danmark. Och det är 48 i Norge. Och här i Sverige är vi, vad sa du, 25 ledarhundar på 1 miljon. Och man kan ju undra lite. Varför är vi så få i Sverige som har ledarhundar? Jag har hört flera säga så här. Jag tänker inte skaffa ledarhund förrän jag blir pensionär. För jag vet att jag kommer att bli utestängd från arbetsmarknaden och andra viktiga samhällsfunktioner. Så att jag vet att det finns sådana som inte skaffar ledarhund för att de är rädda för just det här som Finn har tagit upp. Man vill leva och man vill kunna vara som andra. Och då avstår man att skaffa ledarhund när man är i den aktiva fasen i livet. Och det är ju fruktansvärt att det är så. Att man inte vågar skaffa ledarhund som är ett sånt fantastiskt fint hjälpmedel. Men man törs inte för att man är rädd för just det här. Man befarar att man ska få gå miste av viktiga samhällsfunktioner som arbete, kunna gå på restaurang, kollektivtrafiken. Det här är ett dolt problem som man inte vet någonting om eller har siffror på. Men jag har hört flera som har sagt när det är så jobbigt med ledarhund så jag skaffar ingen, inte förrän möjligen när jag blir pensionär, för att då vet jag att jag behöver inte brottas med arbetsplatser och annat sånt där kolliox. Och det är ju fruktansvärt. Vi måste få bukt med det här. Det är glad det finns de som den här Kjells tidigare som aldrig har råkat ut för något sånt här, eller väldigt sällan i så fall. Men problemet är, och jag kan säga, jag är nu pensionär. Men när jag var i yrkesverksam ålder, jag är ganska säker på att jag fick nobben på många jobb bara för att jag hade ledarhund. För jag har kämpat som ett djur för att finna, få och behålla ett arbete. Och det är ju ingen som säger direkt, nej men det är ledarhunden. Men det ligger begravt i det fördolda. När saker och ting dras i långbänk, då kan man ju dra den slutsatsen. Ja, hade jag inte haft hund, ledarhund, då hade det varit mycket enklare att fixa det här. Så det är jättemärkligt det här. Och här måste lagstiftningen skärpas till. Det måste till en skarpare skallkrav i lagstiftningen. För det är ju hemskt att vi är så få i Sverige som har ledarhund. Och jag tror att det här är en viktig bit som måste lyftas fram i rampljuset. Tack för mig.
Nej, men det var en intressant inlägg. Tack, Jadis.
Både Malin och sen är det Elisabeth Rafstis.
Hej, det här är Malin Ekman Aldén från Myndigheten för delaktighet. Och först och främst supertack Finn för en väldigt bra presentation och för en väldigt viktig uppsats. Jag tänker, precis som många fler har sagt, att åtminstone för mig när jag läser så tänker jag att det accentuerar någonting som jag verkligen förstås har hört om. Både när det gäller ledarhundsförare men också inte minst för assistanshundsförare. Och precis som vi hörde nyss är det ännu klurigare när man har en assistanshund eftersom den inte är statligt reglerad och det därmed finns en massa tankar kring om den är en riktig assistanshund eller inte, och folk drar väldigt mycket slutsatser kring det på väldigt dåliga grunder, så där kan det liksom vara ännu tuffare. Sen syns det ju inte heller utanpå alltid när man har assistanshund att man är en person som har behov av det, vilket är man gravt synskadad som vi är, så är det ju liksom lättare att se, så det är också en utmaning för många i den gruppen, tänker jag. Men jag tänker att det här, jag tycker det är jätteintressant att höra dina teorier kring liksom skälet bakom, och det visar ju också att det krävs rätt många olika typer av åtgärder för att komma vidare, och det måste man ju verkligen försöka göra. Och jag tänker också kring lagstiftningsfrågan som är intressant. Det är självklart diskrimineringslagen är en väldigt viktig sätt att skydda, men det finns ju också många länder där man valt en mer allmän lagstiftning kring rätten att ta med sig hund som är kopplad mer till samhällsplanering, plan och bygg och sånt, till exempel Frankrike. Och de där två kan säkert komplettera varandra, för det är ett sätt också att ge ett direktiv till alla som alla samhällsaktörer egentligen, att de här typerna av hundar är en del, måste man släppa in precis som liksom vilken människa som helst. Sen funderar jag på en sak som du inte tog upp, och det är att jag den här teorin om allergiförbundet, den stämde säkert när den här uppsatsen skrevs i Uppsala för ett antal år sedan. Men jag tänker att den stora utmaningen nu kanske snarare är att det är så att privathundar är vanliga på så otroligt många ställen där de inte fanns bara före pandemin. Och det är ju i och för sig inget problem man har ledarhund och man kan det in också. Men det kommer också göra, var igår faktiskt på ett café som hade slutat att ta in hundar. Därför att det var massa hundslagsmål av privathundar då självklart. Och det kan ju också drabba så att säga arbetande hundar. Och den typen av problematik tror jag också att vi måste lyfta. Och det är ju egentligen det som är allergikers största problem nu. Att folk går omkring på gallerian med sina liksom amstaffhundar i koppel. Det är ju sånt som är riktigt så. Men annars så tänker jag så här, superbra att du har gjort det här. Jag tror det här med idén om att titta vidare på funktionsnedsättning och hatbrott har en väldigt, skulle ha en väldigt viktig roll i en dialog i Sverige kring det, att få in det i grunden. Det har stor betydelse för massa frågor, inte bara ledarhundar. Och så, ja, vi hoppas ju få jobba vidare tillsammans med ledarhundsförare kring de här frågorna på ett så bra sätt som det går. Och också spännande att höra att riksdagen är representerad. Ni är ju superviktiga för att ta initiativ kring det här. Så tack så mycket.